Ja, god morgon. Ring Peter här direkt ifrån Malmö. Och hit kan du ringa 020-22-10-10. Som vi hörde är Norge till kvartsfinal i fotbolls-VM. Vad är det de lyckas med som inte vi gör? Och hur kan vi lära oss? Brist på östrogenläkemedel. Är du som lyssnar drabbad? Ring och berätta 020-22-10-10. Och så pratar vi om dödsolyckorna med fyrhjuling. En av er som har ringt in om detta ämne, att två dödsolyckor nu i helgen med personer som kört fyrhjuling. Hans Lindberg i Robertsfors, hej på dig.
Hej.
Hej, vad tänker du när du hör de här nyheterna?
Ja, jag tänker som jag tänkte tidigare, att man borde förse dem med skyddsbåge.
Skyddsbåge, då får du berätta, vad är det för de som inte vet?
Ja, en skyddsbåge, det är ju ett stort rör som går från den ena sidan till den andra och går i höjd med huvudet ungefär. Det ska skydda när fyrhjulingen kommer närmare, för nära ett dike och tippar. Alltså, då ska du skydda föraren från att komma i kläm mellan marken och fyrhjulingen. De tippar och då går de kanske helt över 180 grader, så de...
Ja, det låter ju otäckt. Jag kör själv inte fyrhjuling. Har du kört?
Nej, jag har inte kört, men jag bor inte så långt från en person som har skulle korsa ett dike på en bro, och då tippar fyrhjulingen och hon kom i kläm med tror jag, höften, och det tog några år innan det blev bra det där. Mm. Det är sånt som inte kommer i på nyheterna. Det är nog många sådana där tippolyckor, det tror jag.
Det kan nog stämma, och det har varit rapporter då och då om just det här du skriver om, att man borde ha någon slags tippskydd. Det verkar inte finnas någon lag på det, men det kan ju både de som lyssnar som själva har en fyrhjuling själva se till att sätta på. Men vad tänker du mer skulle till för att det ska bli säkrare för fyrhjulingarna?
Ja, säkerhetsbälte också har jag tänkt. Så det, om de krockar rakt på någon träd eller någonting, så... Och det säkerhetsbältet borde ju skydda från personer att trilla ifrån fyrhjulingen om den tippar. Men det börjar ju vara en skyddsbåge också. Mm.
Vad tror du, varför tror du det är så få som har sån här skyddsbåge eller tippskydd på sin fyrhjuling?
Ja, det har inte kommit upp, men det är som förr, traktorerna, de hade ju ingen skyddsbåge eller någon hytt. Då var det ju dödsolyckor, många, och faktiskt. Mm. Och de var ju flera ton. Mm. Och då blev det en lag på att sätta en hytt och en stålhytt som skyddade föraren om traktorn tippa.
Mm. Och kanske är det några som har hört det du sagt nu och fått upp ögon och öron för det. Tack så mycket, Hans Lindberg, för att du ringde oss.
Jo, jag behöver tillägga att det där, om försvaret kunde gå före och räddningstjänsten, de har ju fyrhjulingen de också, då är det ju bra.
Ja, men det var väl bra tips. Tack för det, Hans.
Ja.
Och om du som lyssnar själv kör fyrhjuling och har insikter om det här, ja, men ring såklart till 020 22 10 10. Vi hörde i Eko tidigare om att PFAS, ett kemiskt ämne som kan förekomma i jordbruks, ja, helt enkelt när man i jordbruket bland annat då, och spridas ut i markerna. Ja, men det har ökat den här användningen, fördubblats på 8 år. Charlotta Ravstedt, Lidingö, hej på dig.
Hej.
Du hörde detta, vad tänker du?
Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Och sen så, det finns då de som tjänar pengar på att vi dricker vattnet, vi har andra saker vi använder som det också har PFAS i. Och så såg jag ett program på tv igår med en bonde. Han står mitt i sin åker och så säger han, ja, men det är ju så här, det här är mitt levebröd. Ja, men hans levebröd, det leder ju till döden för många andra. Hur kan han få fortsätta? Mm. Jag tycker det måste vara större information. Jag tycker det ska vara stora tv-program. Det ska vara undervisning i skolan. Alla måste veta hur vi ska göra för att undvika det här. Vi har många kommande generationer och det här vill man inte lämna över till dem.
Mm. Nej, men precis. Det här kan ju leda till skador för, både för personer och sen för deras avkomma, PFAS. Och vi har, men när du hör den här lantbrukaren då, vi vet ju att svenska lantbrukare ofta inte har så stora marginaler. Det är inte så lätt. Hur ska man tänka som lantbrukare?
Ja, men ska jag äta eller dricka någonting så att han får bättre marginal, men jag ska dö?
Ja, det låter ju inte så rimligt. Men vad tycker du att lantbrukare ska göra då? Om man står där i valet och ändå försöker få sin ekonomi att gå ihop?
Ja, men det kanske finns annat han kan odla på ett annat sätt. Mm. Man måste ju inte ta vatten från floden eller från älven eller var man nu tar vatten ifrån, eller grundvatten. Går man ner och tittar på grundvattnet, är det även PFAS i det? Det är liksom, det här är bara på ytan man har dragit någonting och så är det en skrämsel. Det här är skrämsel. Så här får det inte vara. Det måste vara större program. Vatten är ett av det viktigaste människan måste ha. Mm. Då kan man inte stå och ha bara små fjuttiga minuterprogram på nyheterna. Det måste vara korrekt. Det måste vara ingående och säga att vi har uppföljningsprogram i det här, och man talar om. Var kan man göra?
Ja, nej, men tack så mycket Charlotta för att du ringer in och uppmärksammar det här. Och det vore ju väldigt spännande att höra också från någon lantbrukare som lyssnar och hör det du säger, Charlotta. Då får du också ringa in till programmet.
Tack
så mycket. Ha det fint, Charlotta.
Ha det fint, hej.
Tidigare i förra veckan så hörde vi en hel del inringare som pratade om cykling och hur vi skulle minska olyckorna på cykling. Och det här är också någonting som har engagerat på vår Facebook-sida. Simon, han skriver, bilister visar extrem hänsyn till cyklister, men cyklisterna, de måste också förstå att bilister inte har ögon i nacken. Alltså, Simon tycker det är inte bara bilisternas ansvar. Birgitta har ett praktiskt tips. Man borde börja använda stingpinnar bak på cykeln igen, eller varselpinnar som också heter. Ni vet, de här orangea. Det var ingen bilist som ville riskera att få repa i lacken, så de höll avstånd, skriver Birgitta. Kanske borde vi ta tillbaka varselpinnarna. De var väl stora på 70-talet, va? De här orangea med en liten reflex, en rund reflex på. Du, Tiffany Lindström, du har också ringt in om cyklar och cyklister. Hej på dig!
Tjena, tjena!
Tjena, vad tänker du på?
Jo, jag minns när det var på radio då, och jag reagerade på, jag tycker det är jättebra att det är en dialog kring det med olika inblandade, men det jag reagerade på då var att det var så mycket diskussion kring om lastbilar ska få åka i stan eller ej, det måste vara bättre utbildning för de som kör, och sen helt plötsligt när det dök upp en fråga att vad ska ligga på cyklisten ungefär, och då var det argumentation att ja. Eller inte argumentation, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han sa att ja, det brukar alltid hamna i att vara cyklistens fel. Men det hade ingen sagt här, utan liksom det var en intressant, konstruktiv fråga kring att jaha, hur ska vi rikta oss till cyklisterna? Och där känner jag på en gång att redan när jag var liten fick man lära sig att lastbilar ser inte. Så vi måste lära oss vinklarna där lastbilar ser, eller bilar överhuvudtaget. Och jag känner att det, man kan väl kalla det sunt förnuft, Men liksom kommer en stor lastbil, de har stor svängradie. Man får liksom ta hänsyn till dem. Mm. För det är viktigt med infrastrukturen och att de kommer in till stan och allting.
Det låter som att du själv är cyklist.
Jag cyklar inte särskilt mycket, men jag har bott i Stockholm många år. Och så.
Jag förstår, jag förstår. Nej, men som du säger så hamnar ju det här lätt i en diskussion om vem som gör fel och vem som borde ta ansvar. Är det bilisterna, cyklisterna eller gångtrafikanterna? Hur ska vi komma förbi det där då? Vad är ditt förslag?
Som jag hörde på radion så tycker jag att det låter som att man gör hur mycket som helst när det kommer till stora tunga lastbilar och sådär. Men eftersom det blir så försvar att cyklister ska inte behöva ta något ansvar eller det är aldrig cyklistens fel. Jag tänker att lite så här orsak och verkan, någonting har hänt, det är dödsfall och det är olyckor. Och då får man ju säga, okej, vad har hänt? Det kan vara så att cyklisten var otillräckligt uppmärksam. Mm. För cyklare, du måste liksom ha koll på vad som händer runt omkring dig. Det tycker jag är cyklistens ansvar.
Mm. Hålla koll på sig runt omkring. Och jag vet ju själv som cyklar ibland att det är ju väldigt läskigt när man har en sån där jättestor lastbil på ena sidan. Och, men trots det där så hamnar man ju... Så har vi de där cykelolyckorna. Alltså, okej, cyklisten ska titta sig omkring. Vad är bilistens ansvar då?
Den ska också titta sig omkring. Alltså jag tänker att det är backspeglar, det är döda vinkeln och vet du inte vad som händer, men då kanske du får avstå från att göra det du tänker göra tills du har koll.
Mm. Ja visst. Precis, och det är ju det här när man ska göra en högersväng också som bilist som jag själv också tänker på att jag glömmer ibland. Men det kan ju komma en cykel där i full fart på cykelbanan när jag har tänkt svänga höger.
Då tänker jag lite så här att cykelbanorna vid högersvänger, då kanske det måste finnas något skylt, grejer, ränder i marken eller något som visar på att högersväng. Och då ska det finnas något att där behöver jag ta extra hänsyn. Mm. Här tar jag en risk liksom. Mm.
Ja, men bra tips och tack Tiffany för att du ringer in och hjälper till att fortsätta den här diskussionen.
Ja, det kan bara bli bättre.
Ja, det kan det verkligen. Ha det så fint. Hej, hej.
Detsamma. Hej, hej.
Mitt i sommaren befinner vi oss. Jag kom faktiskt precis idag tillbaka från semestern och hittills har min semester bestått en hel del om att försöka gissa sig till vad det ska bli för väder idag. Blir det den där härliga baddagen eller blir det någonting annat? Då är det de där väderapparna man går till. Johan Herlitz i Strängnäs, hej på dig.
Hej.
Hej, du har ringt in för att prata just om väderapparna. Vad tänker du?
Ja, men jag är lite orolig att folk har slutat ta egna beslut utan de litar på väderapparna. Jag håller på i besöksnäringen och har aktiviteter utomhus. Och ta till exempel i torsdags så tittar jag på väderappen och då skulle det vara 100% regn fredag. Så inga kunder, vaknade på fredag morgon, solen skiner och tittar på appen och det säger 100% regn. Från 7.00 till 16.00. Och 20.10 så satt jag och lyssnade på Ring P1 och tyckte att nej, nu ska jag ringa in.
Men du menar du alltså att trots att man kan titta ut genom fönstret och se att det är strålande sol så struntar folk i det för de tittar bara i appen?
Ja, och sen säg att du har den där pappan som egentligen vill stanna hemma och titta på fotbollen eller streama någonting. Och han tittar på appen på onsdag, då är det 85% chans för regn. Nej, nej, son och dotter, vi kan inte ut och paddla. Det förstår ni väl, vi vill inte paddla när det regnar.
Ja.
Och då går man in och tittar och då är sannolikheten för regn 1 millimeter klockan 1 på morgonen.
Mm. Just det. Ja, men där har man ju ett tips. Man behöver inte bara titta det första man ser på den här appen utan man kan ju gå in och klicka sig vidare lite grann för att se ja, men när ska det regna, hur stor är sannolikheten? Då kanske man kommer lite närmare sanningen.
Ja, men pappan som inte vill ut och paddla, han kommer ut och trycka vidare. Och sen vet vi ju alla att får man inte informationen på första trycket, då är det ointressant.
Just det. Men hörde du, vad har du för tips då? Vad har du för argument som lilla Olle och Lise kan använda sig av när pappa säger det kommer regna på onsdag?
Ja, så vad då? Vi är i Sverige. Det är en naturupplevelse det är med. Sen förstår jag om det stormar och regnar att man inte ska vara ute och göra aktiviteter. Mm. Men en eller två millimeter regn har inte skadat så många människor. Mm. Och det kan de vidarebefordra till sin pappa i det läget.
Bra tips. Använder du själv väderappar?
Ja och nej. Alltså, jag tittar ju på det för att se... så här, svenskar har väldigt dålig framförhållning när det gäller utomhusaktiviteter som är bokningsbara. Och det har jag all förståelse för. Så jag tittar lite på apparna och okej, så hur tänker de nu? Ja, med fredag kommer det nog inte vara så många som kommer. Mm. För jag tittar på appen. Men vad jag tycker är mest intressant är väl kanske att titta på vädret på SVT. Mm. Ettan, eller Aktuellt och Rapport, för då ser man hur lågtrycken kommer in. Och säg till exempel, kommer du västerifrån då har det nästan regnat av sig innan det kommer till vårat område här. Så att man får inte lämna över alla beslut till smarttelefonen, utan man kanske måste komma tillbaka och titta ut genom fönstret.
Just det. Som så ofta, läs på lite mer och ta egna informerade beslut.
Ja, sen jag tycker ansvaret, de här apparna, de tar ju inget ansvar. Tage Danielssons sannolikheten, den har de använt sig av riktigt ordentligt. Och tittar man på apparna så kan nästan påstå att varje gång det är en sol så ritar de upp den när de är helt säkra på att det inte kommer att regna. Mm. Och är det så att det regnar och en sol är uppe och det är bara en sol på appen, då får de skäll. Ja. Men är det ett litet moln med lite regn och det inte regnar, då bryr sig ingen.
Ja, då blir de ena krösa major, apparna. Ja. Ja. Ja, men tack för det, Johan Herlitz, för att du ringde in och gjorde oss lite klokare.
Ja, det vet jag. Nu håller jag på att svara. Nej, men det vet jag inte. Men,
17 får man
förhoppningsvis.
Säga.
Förhoppningsvis. Men ni alla ungar där ute som har föräldrar som inte vill ut och ha aktiviteter utomhus, se till att de trycker 2-3 gånger till på appen.
Låter klokt. Ha det fint, Johan. Hej.
Ja, detsamma. Hej.
Hej. Och alla fäder som hellre sitter hemma och kanske tycker att det finns en poäng i det, ni får väl ringa in 020 22 10 10 och hit till Ring P1. I Sölvesborg finns Isa Ernst. Hej på dig.
Hej, god morgon.
God morgon, vad vill du prata om?
Jag vill prata om svårigheter med, ja, för de äldre i samhället, de som är ändå äldre än mig och behöver vård då. Mm. Och vi har ju en jättemånga fina kämpar som stannar kvar inom äldreomsorg och kämpar på och försöker göra ett jättebra jobb. Sen har vi några få som är anställda där och som kanske inte är motiverade att jobba längre eller aldrig har varit där. Och då tycker jag att enhetschefernas jobb, eller vilka chefer som nu anställer, deras jobb är ju att sålla bort dem så att vi får in de som verkligen vill jobba och ta hand om de gamla på ett bra sätt. Mm. Jag har själv arbetat och jag fick sluta för att jag orkade inte se hur viss personal jobbade. Men det var inte i Sölvesborg, det var i en annan kommun norrut i landet.
Jag förstår. Vi ska ju inte nämna några namn här, men kan du beskriva vad var det du såg hos medarbetare som gjorde att här ville du inte vara kvar?
Det var bland annat duschar. I början orkade jag duscha alla eftersom jag var sommarvikarie. Men sen efter ett tag när vi hade svåra duschar så delade man ju upp dem. Och man tar väl 2 duschar i veckan då per person. Och de andra ska man ju då fördela på de andra. Och var det då svåra duschar så hörde du ju folk som skrek. Och så tänker man då, hade jag duschat den här personen nu? Mm. Så hade inte den behövt skrika. Då hade jag ju kunnat lirka runt om.
Ja, det krävs en viss teknik, låter det som.
Ja, det gör det ju. En talang, en teknik och så inte hotfullhet. Utan precis som med småbarn. Mm. Att man liksom går runt om. Men det är inte alla som kan det och inte alla som vill det. En del tycker nästan det är roligare att få en fight. Mm.
Man hör ju att det är svårt och ofta att hitta folk till.
Ja, det beror ju just på det här. Mm. En av mina kollegor, en väldigt duktig man som jobbade natt och som påpekade brister hos kollegorna. Han blev erbjuden avgångsvederlag.
Mm.
Han tog det inte. Han sa jag stannar. Nu är han inte kvar på det boendet där vi jobbade på den tiden. Men han sa jag stannar här för de äldre. Men enhetschefen då istället får ta tag i en person som inte jobbar bra, så erbjuder man då avgångsvederlag till de som jobbar bra.
Mm. Ja, det låter ju som ett bakvänt system. Hur ska man ändra på det här då?
Ja, man måste ju se till att enhetscheferna förstår att de kan inte gå bakom det här, att det finns inte personal. Det finns personal, men har jag en pressbyråkiosk eller vad jag har, får jag in dålig personal så den bra personalen orkar ju inte stanna kvar där. Det spelar ingen roll om det är en restaurang eller vad det är.
Mm.
Du orkar inte stanna om du har en kollega som skäller ut kunden och så kommer du tillbaka nästa dag och har du arga kunder på dig. Liksom. Det funkar ju inte. Det funkar inte inom äldreomsorgen heller.
Nej. En uppmaning till cheferna. Vi får hoppas att det blir lösningar på detta.
Och just nu så hade jag en granne till min mor här. Och de har ett eget språk. Det kallas för patientspråket. Så de pratar med varandra med patienter.
Mm.
Så vet jag ju att okej, har inte mamma kommit hem, hon är 92 år. Mm. Har inte hon kommit hem så ringer grannen till henne. Och samma sätt försöker vi se det, att hon har stigit upp. Och vi är ombedda om den här tjänsten då. Mm. Och de har ju trygghetslarm båda två.
Mm.
Och idag när jag såg att, om igen, hon har ramlat många gånger, grannen till min mor. Ja. Och idag när jag såg igen att det inte var upprullat, då fick jag ringa ungefär 8 samtal innan jag fick någon som kunde ta tag i. De säger, varför lägger du dig i?
Ja,
varför jag lägger mig i? Det är ju för att hon kan ramla på golvet. Ja. Och en gång låg hon ramlad i 3 timmar från att hon hade tryckt på larmet till de kom.
Ja.
Och en halvtimme tycker jag vore rimligt eller så. Det är klart de kan vara hos någon annan, men 3 timmar tycker jag, eller 2,5 kanske det var, det orimliga tiden.
Det låter inte roligt att ligga så länge.
Nej, och sen fick hon åka ambulans in, så just den gången var det allvarligt.
Ja. Nej, men tack för att du ringde och uppmärksammade det här, Isa.
Tack snälla.
Ja, ha en fin morgon. Hej.
Ja, detsamma till er. Tack så jättemycket. Hej.
Hej. Du som har egna erfarenheter också från att jobba i äldreomsorgen, ring gärna 020 22 10 10. Vi pratade om PFAS alldeles nyss här i programmet som används i bekämpningsmedel i jordbruket som ökar. Leif har skrivit en mejl här till oss. Det som inte sades i programmet nyss är att medlet är godkänt idag och att lantbrukaren rättar sig efter myndigheternas regelverk och ska göra så. Om det nu i revisionen visar sig att medlet i detta fall är olämpligt så dras tillståndet in, skriver Leif. Ja, har du själv jobbat med PFAS? Jobbar du i jordbruk och i lantbruk? Så ring in, jag vill höra vad du tänker om detta. 020 22 10 10. Hej på dig, Bertil Havenäs i Torsby.
Ja men tjenare.
Tjena. Vad är det du tänker på denna morgon?
Jo, jag tänker så här, vet du. Jag har jobbat i byggsvängen i 46 år. Och så läser jag i tid i Expressen till exempel att Andersson vill lägga till en extra pension för de som inte har orkat jobba till pension.
Magdalena Andersson, Sosarnas partiledare.
Magdalena Andersson, just det. Och då är min fråga naturligt, när de inte vill ge dem extra pension, de har yrkesskadade och sånt, vad ska de leva av då, vet du? Jo, det finns sociala, men det är från samma kassa det går, vet du. Någon gång måste vi betala för de som har skadat sig i jobbet och inte orkar jobba, vet du.
Men nu ska vi, så jag förstår här, Magdalena, hon vill alltså ge en extra pensionsvecka till de som går i förtidspension för att de är utbrända.
Ja, från fall till fall, ja. Liksom så.
Ja. Precis, och det gillar du? Det tycker du är en bra idé?
Ja, men herregud, vet du, jag har ju själv jobbat i byggsvängen, jag har dödsstörtade kompisar, vet du. Och yrkesskadade killar som inte längre orkar jobba, vad ska de leva av då?
Mm.
Om inte de får en extra pension. Vi måste ju från staten betala det. Det är samma kassa.
Jo. Ja, nästan samma kassa. En del kommer ju från pensionsfonderna. Men,
just det. Det betalas ju för mycket. Det dras ju för mycket från pensionen.
Hur ska man avgöra då vilka som ska få en sån här extra vecka, tycker du?
Ja, men det finns ju. Det är ju bara att gå och titta på vad de är skadade, hur de är sjuka, hur mycket skador de har. Allt. Det är enkelt.
Mm. Mm.
Det är inget problem.
Vad skulle det betyda, skulle du säga, för en sån här person?
Ja, men vad betyder det alltså? Leva. Måste leva som folk, klara sig, vet. Ja, men en människa, vilken, oavsett om det är en skrivbordsgeneral eller vad som helst, som har skadat sig i yrket, måste få levnadsvillkor, även om den är skadad, vet du.
Ja.
Eller sjuk.
Ja. Och man kan ju tänka också att, ja, men kan man kompensera en kroppslig skada med pengar? Vad tänker du om det?
Nej, det går ju inte att kompensera det alls, vet du, för att skadan försvinner ju inte även om du får pengar. Så är det ju bara. Jag tycker det är skrämmande, Borgarexpressen som skriver så, vet du. En arbetare är ingenting värd, vet du.
Ja, men vi får se här om du får mothugg av någon som lyssnar just nu. Men du gillar i alla fall det här initiativet från Socialdemokraterna.
Ja, det är klart. Ja. Det är inte bara byggjobbare, utan som jag jobbar i. Det är massa människor, gruvarbetare, alltså med yrkesskadade som inte har pension, som klarar sig.
Ja, men tack för det, Bertil Havnäs, som ringde in till oss.
Ja,
tack. Och ha det fint.
Tack själv.
Tack, hej.
Detsamma, hej.
Och har du en annan åsikt? 020-22-10-10 är numret. En sista inringare ska vi väl också få med just härifrån Malmö, där jag själv också befinner mig. Hej på dig, Tordur Sigurdsson.
Ja, hej.
Hej, du har reagerat på våra samtal om cyklister. Vad tänker du?
Ja, jag tänker att vi alla som är ute i trafiken och har körkort, då måste vi ta hänsyn till cyklisterna. Helt enkelt på grund av att de är de enda som är ute i trafiken som har släpps ut i trafiken utan någon som helst utbildning hur trafiken ska gå till.
Ja, just det, precis. Bilister har gått körkortutbildning, men det har inte cyklister alltid. Inte alla i alla fall.
Hur skulle det se ut om hälften av bilisterna eller flesta bilister inte hade körkort? Då skulle det bli ganska rörigt.
Ja. Tycker du cyklister också borde ta körkort?
Ja, kanske någon utbildning av skolor eller föräldrar. Jag vet inte, när jag var ung då fick man lite utbildning hur man skulle vara som cyklist. Man skulle sträcka åt handen och göra stopptecken. Jag har ju kört ganska mycket stadsbuss i Lund för en gång i tiden. Och det är enda tecket som att de flesta gör där är ju det här med långfingret.
Ja, är det tecknet som cyklister gör?
Ja, om de tycker inte passar det som de ville göra.
Ja. Men vad borde de bli bättre på, cyklisterna då?
Ja, till exempel visa när de ska stanna och vilket håll ska de svänga och...
Just det, precis. Nej, men jag själv brukar tänka på det som cyklist. Stora handen ut till höger eller till vänster. Vad är ett bra stopptecken då?
Ja, man skulle göra sådana som har handen i vinkel så upp.
Uppåt så, ja. Ja, men precis.
Ja.
Ja, men det kanske vi kan få alla cyklister att lära sig. Sen är ju, jag har ju körkort, men är också cyklist. Så det finns ju många cyklister som har körkort också.
Ja, det är ju klart. Men det är de enda som har släppts ut i trafiken utan minsta utbildning. Jag menar, du kan få cykla hur du vill, utan att någon utbildning.
Ja, men så är det. Ja, men då kanske man ska se det som ett privilegium och också känna ansvar för att lära sig
lite. Vi andra som kan måste ta hänsyn på grund av det.
Ja, visst. Ja, men hörru du, tack så jättemycket för att du ringde in om detta, Tordur Sigurdsson i Malmö. Hej på dig.
Tack ska du ha.
Och nu börjar musiken ljuda här och det betyder att programmet snart är slut. Ring P1 har du hört. Ring in så kan du vara med imorgon istället. 020-22-10-10. Producent idag Hans Helén, tekniker Joel Zettergren. Vi hörs imorgon.